På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det här är en podd från Sydsvenskan.
Nya tag, nya möjligheter, transportera in pucken, det gör man ju skickligt! Titta på det där, ja! Smack, säger det! Och det är Berg Poulsen som skickade den där i ramverket. Pajamiami! Han matar dit, han gör! 2-2! Oj!
SHL-säsongen är igång på riktigt. Varmt välkomna till avsnitt nummer 27 av Sydsvenskans Redhawks-podden. Mitt namn är Mattias Nilsson, snett emot mig Kent Leon Jönsson och så dagens gäst rakt framför mig, Redhawks målvaktstränare Kristoffer Nihlstorp. Varmt välkommen.
Tack så jättemycket.
Hur är läget denna lite konstiga vädertisdag?
Ja, det är relativt bra. Det som du säger, det börjar bli lite höst här. Så att, men nej, jag mår rätt bra faktiskt. Så att. Synd, jag ska inte klaga.
Eller hur? Med höstens intåg så blir det allt mer och mer hockey också.
Jo, men så är det ju och det är ju kul för det är ju någonstans det som jag tycker om jättemycket och sysslar med. Så att, det ser jag fram emot hösten och vintern.
I dagens avsnitt ska vi avhandla Nihlstorps karriär, lite målvaktsfrågor och lite nuvarande säsong kanske. Och så kanske Kent har något i rockarmen. Vem vet?
Vi får se. Men tränar du själv nu på förmiddagen, alltså innan eller efter när grabbarna har kört sitt pass på isen?
Ja, men det ska jag säga. Jag har varit rätt flitig sedan jag la av och tränat rätt så hårt, nästan hårdare än vad jag gjorde på slutet faktiskt. Men det är också lite enklare att träna nu när man inte är aktiv för att nu kan man ju träna lite vad man vill och kanske inte träna bara för att vara hockeymålvakt. Så att, jag försöker hålla i fysiken så gott det går.
Du är kanske bredare av axlarna nu än du var som spelare.
Ja, men det är jag nog för att det, som jag säger, det blir lite mer discogym än kanske målvaktsgym.
Precis, så det är mer överkropp än underkropp.
Ja, definitivt.
Ja. Vad väger du in på nu då?
Alltså jag väger in på 82 kanske.
Det var en väldigt personlig fråga.
Ja, men jag vill vara lite personlig. Det är därför vi har podd. Så 82, du sa det?
Ja.
Och du är
92. Ja. Lite underkant som min mamma, men...
Ja, precis. Du får hämta mer smör. Det hör jag.
Ja.
Ja, men du är från, är du uppvuxen i Åkarp?
Ja, eller Arlöv från början, men flyttade tidigt till Åkarp. Och, ja, som man kan väl säga, Burlövs kommun åtminstone är uppvuxen i.
Är du, alltså nu levande, den mest kända personen från kommunen jämt Pontus Jansson?
Nej, men jag tror jag håller ju Robin också ganska högt, han som komikern.
Ja.
Han är Robin Paulsson.
Ja. Robin Paulsson, ja. Han är ju Åkarpsbo.
Ja.
Han får vi hålla rätt högt.
Ja, det tycker jag faktiskt. Det var bra. Hon har möjligen glömt bort.
Ja, så han bor i Åkarp.
Jag tänkte på Carl Pedal, men han finns ju inte med oss.
Nej, precis. Så att, ja, kanske lite lokalkändis. Ja, kanske.
Är det så att du när du går på ICA eller någon annat stort matcentrum där du liksom folk mossar på dig och pratar hockey eller?
Nej, det skulle jag nog inte påstå att det är väl mer att man känner kanske folk från uppväxten, liksom, alltså barndomskompisar, och det är lite annat så faktiskt. Ja. Inte jättemycket hockey.
Men nu har du väl en av dina närmaste kompisar lämnat kommunen och flyttat till Ljungby?
Ja, tyvärr.
Mattias Persson.
Ja, det kändes faktiskt, men så är det. De hittar en annan tillvaro och de trivs bra där de flyttar hem och så att, men det finns ju bra hjälp med att hålla kontakt. Så att,
precis. Det är inte så långt heller.
Nej, det är det faktiskt inte. Det kunde varit värre.
Vi ska ju avhandla lite av din karriär såklart och lite målvaktsfrågor. Men jag tänker att vi börjar såklart. Men vad är din syn på Redhawks inledning på säsongen?
Ja, men det är väl positivt tycker jag. Vi har spelat ganska så bra hockey i de inledande matcherna. Tycker och känner väl också att vi kanske kunde ta något poäng mer. Men positiv inledning, positivt hur vi spelar. Vi spelar som vi vill spela liksom, och är på väg mot som vi har pratat om hela sommaren och inledningen här. Så att, en positiv känsla, absolut är det.
Vad har överraskat mest positivt kontra negativt?
Nej, men det positiva är att först och främst är det ett helt nytt gäng. Vi har bytt ut rätt så många spelare och fått in nytt och kanske lite yngre blod. Och det är en väldig entusiasm i gänget. Energin är ju, den är i taket var dag. Det är otroligt stimulerande att jobba i den miljön faktiskt. Det håller en själv också liksom på tårna. Liksom. Man kan liksom inte sitta tillbaka. Så det där är otroligt roligt. Och, så jag skulle säga att det är väl en av de stora positiva bitarna, att drivet var dag, att det verkligen är skyhögt liksom, och att man dras med i det, och det är som jag sa, det är stimulerande. Negativ, så jag är inte så negativ av mig liksom. Jag trivs i mitt arbete, trivs i den vardagliga liksom, i gänget, så att just nu är kanske att vi tappar poäng senast är negativt just nu, men annars ser jag väl inte någon större negativitet just nu.
Är det lika svårt att eller misstänkt att det var svårare att smälta förlusten man själv varit i, när du själv stod mål och kanske släppt in en soft puck eller något sånt, eller är det, grämer man sig lika mycket i egenskap av tränare?
Alltså det är faktiskt en bra fråga. Jag har faktiskt ventilerat det lite hemma. Jag trodde ju någonstans när jag la av med hockeyn liksom, att som du säger liksom, liksom man kan spänna av lite, luften går lite, man kan slappna av på ett annat sätt kanske, och men jag tycker att jag har ju samma känslor fortfarande. Mm. Vinst och förlust. Mm. Det känns som jag lever genom målvakterna lite, och jag kan förstå känslorna vi tappade, eller man kanske släpper något mål som man gärna vill ha tillbaka. Liksom att jag kan ju verkligen känna det.
Mm.
Därför känns det som att mina känslor är kvar, även om jag är ledare, och allt grundar sig i resultat. Det är ju så i den här branschen. Man dras ju med liksom, på gott och ont.
Hur mycket lättare är det att gå till jobb efter nästa dags träning om ni har vunnit eller förlorat? Hur stor skillnad är?
Jag skulle ljuga och säga att det inte är någon skillnad, för det är det ju. Alltså, vinster är ju, det är ju som en medicin på något sätt. Liksom. Ja. Så det är klart att det känns lite lätt. Men sen samtidigt, du är ju så fokuserad också framåt hela tiden. Nästa uppgift, nästa dag liksom, hela tiden. Så att det finns ju inte jättemycket utrymme heller liksom och götta sig, om vi ska uttrycka det så, utan men det är klart att det känns ju bättre när man vinner. Det är ju liksom, det är ju inget snack.
Rent konkret på en match då, vad gör du som målvaktstränare? Du är väl videocoach också, om jag förstår det rätt.
Mm. Ja, men en match då för mig ser väl ut som att ofta ses vi ledarna innan, tränar lite tillsammans. Sen går vi igenom videomaterialet som vi ska presentera för laget. Sen går jag oftast ut och värmer målvakten som ska spela. Tar han en kvart 20 minuter. Sen kommer målvakten som inte ska spela. Kör jag honom en kvart 20 minuter. Sen har vi övriga spelare som kommer på och värmer. Och då är det oftast jag, Petri och Kärna som håller i det. Ja, sen är det lunch och sen... Ja, sen blir dagen lång, för då är man inte spelar längre, så då får vi försöka hitta på lite olika grejer. Det kan vara allt för att man kan börja jobba med matchen efter för att ligga liksom ett steg före. Men lite olika där på eftermiddagen, vad man känner för. Liksom. Och ibland bör man faktiskt också vila och ladda på så att man känner liksom att man verkligen är... Det gäller ju att vara på tårna även om man är ledare. Liksom. Sen börjar matchen, grabbarna kommer in och med en vanlig kvällsmatch vid fem, och vi går igenom. Och sen så kopplar jag upp mina datorer och sen sköter jag taggningen kring matchen. Vad som händer i matchen, så ser jag till så att allting liksom kommer ner i datorn. Så det blir lätt att feedbacka om det är någonting i spelet eller någonting som händer. Så går det snabbt, så då har vi det liksom i datorprogrammet.
Tittar ni på det då i till exempel i periodpausen? Att så här kunde du gjort istället eller så?
Ja, men det är lite både och. Såklart i periodpauserna är det lite lättare att feedbacka, men ibland kan det vara något som man verkligen ser direkt i spelet som vi bör justera. Då har jag en snäcka ner och kan påtala det också. Liksom, att nu har jag sett det här liksom en 3-4 gånger upprepande. Liksom, vi får nog justera lite. Så att, det är ett bra hjälpreda att ha under matchens gång för att se om vi behöver ställa om någonting eller justera. Så att...
I Catena Arena Ängelholm så satt du uppe på pressläktaren och höll på med taggningen och pratade med tränarteamet. Hur lätt är det att sitta där uppifrån? Och man kanske inte vill avslöja allt för mycket heller.
Nej, det är ju såklart det hög ljudnivå. Och liksom men det funkar rätt så bra. Ibland, i värsta fall, får man skicka ett sms. Liksom. Men det går. Det var värre nästan som vi hade i arenan ett tag. Då satt man ju så här nära som jag gör med Kent här nu med andra lagets målvaktstränare. Då var det svårt att vara hemlighetsfull, men då har vi ändrat på i år så att vi är lite mer utspridda.
Jag tänkte också på det, när du sa du värmer målvakterna på matchdagarna. Då värmer du med skott eller värmer du liksom med någon slags positions- eller gymnastik? Alltså mer sådana positionering från...
Yeah. Men det skulle man säga. Vi brukar kalla lite målvaktsgympa. Liksom. Mm. Det får komma igång och skapa en god känsla och se till så kroppen och ögonen framförallt kommer igång. Så att det är absolut inget avancerat, utan mer kan vara lite position och hitta en position, ett skönt skott som man liksom hittar känslan för kvällen. Liksom. Så mer liksom för att skapa liksom en bra känsla för dagen.
Hur bra skjuter du själv?
Jag skulle ju säga att jag är medioker. Ja. Men det blir ju bättre. Men det är en riktig slangbälla. De är inte så... Där finns någon som skjuter bättre, tror jag.
Även före detta målvakter, så att säga? Eller,
ja, men det tror jag. Det tror jag absolut. Jag har haft någon målvaktstränare genom åren där han sköt. Ja, jäklar vad han kunde skjuta. Alltså, ja. Det var hårdare än många laget. Men jag är bara på tredje året, så jag tänker att jag ska väl bli bättre med skottet med åren, hoppas jag.
Och tiden framför dig. Men jag tänker en annan fråga. Hur lätt är det att sitta och vara lugn när man sköter video men ändå har matchen framför sig? Liksom?
Ja, men alltså där hjälper ju faktiskt datorn att liksom hålla lugn. För jag är väldigt fokuserad på det. Så att jag dras ju inte lika mycket med i matchen vad som händer och publik. Utan oftast är det en fördröjning på min dator på 7-10 sekunder. Så att jag ligger lite efter. Så att det hjälper till att hålla ner liksom lugnet. Så att det är ganska så bra faktiskt att man har någonting att fokusera på. Det har nu varit värre att bara titta på matchen som en åskådare. Så att nej, den hjälper faktiskt till.
Blir du nervös inför matchen?
100% ja.
100% ja?
Ja.
Var det samma sak när du spelade?
Eller är det 1000% ja.
Det var värre när du spelade?
Ja, men jag var alltid nervös när jag spelade. Och jag är fortfarande nervös när vi ska spela nu. Det betyder så mycket, både jobbet och det här, och jag vet hur mycket det betyder för spelarna liksom, och få prestera bra liksom, och få liksom framgång. Så att jag förstår hela grejen, så att jag är faktiskt nervös nu och jag var nervös när jag spelar.
Har du någon speciella rutiner då för att skapa en trygghet i det? Liksom?
Inte längre. Inte så liksom, jag har ju någonstans lärt mig på vägen kanske försöka hantera vissa saker liksom och försöka jobba med det, men när jag spelade hade jag ju mycket grejer liksom som jag behövde göra för att liksom ändå hålla mig i schack.
Berätta lite om de vidskepligheterna, om det nu ska kalla för vidskeplighet, vad behövde du göra?
Någon säsong hade jag en puck som jag behövde liksom slå på hela kroppen innan jag gick på samlingen för att någonstans... Ja, det låter knäppt, men det är inte så knäppt när man är målvakt. Jag tror det finns en del som känner igen sig. Men då slog den på hela kroppen, så någonstans så skulle pucken veta att de skulle träffa mig under kvällen.
Jaha.
Så det kunde... Var det matchpucken då? Eller det var...
Nej, jag hade en vanlig puck hemma liksom, som jag någonstans sökte hitta någon connection, någon kärlek med. Så ja, det låter lite knäppt. Och det var knäppt.
Men du slog det hårt då? Eller
nej, det är bara mer för att toucha lite. Så ja, att,
liksom... För gummikänslan eller?
Ja, men lite. Bara för en skön connection med pucken. Ja.
Galet, men...
Ja, det är helt galet, men...
Men jag kan förstå det samtidigt.
Men man är nog rätt galen på olika sätt när man är... Alltså, idrottar på så hög nivå eller vad man nu gör. Man behöver nog en viss galenskap, tänker jag.
Mm. Om vi tänkte vi kan gå lite tillbaka i tiden, vara lite nostalgiska, sen hoppar vi framåt igen.
Mm.
Det är ju... kommer från en gyllene generation, kan man säga, 84. Mm. Ja, det var ett gäng där, 84, 85, mest 84. Johan Björk, Jens Olsson, Valdits, sen kom Frans Nilsson in, Jannes Vass kom utifrån, sen Arne Söderberg och nyss nämnde Mattias Persson som är 85. Vad var det som gjorde, varför var ni så många? Varför gick det så bra? Många blev ju, det är ett par spelare till som jag inte nämnt som ändå fick hyfsade karriärer.
Ja, alltså jag tänker, om man tänker på 84-orna, liksom redan när vi började som små som knattar på Rosengård, så var vi ju ett stort jäkla gäng. Alltså jag tror vi var 40-50 barn som liksom började. Liksom,
det är kring 1990 när hockey var som störst i Malmö.
Ja, visst var det precis. Ja. A-laget började bli riktigt bra där på stadion. Så att, men som sagt, vi var ett stort gäng med otroligt många duktiga hockeyspelare i det laget. Du nämner några, där var många andra som måste vara väldigt duktiga upp till... Ja, men upp till J18 där det började sållades lite. Men vi hade bra ungdomsledare framförallt på den tiden. Rickard och Magnus och Jörgen hette de. Följde oss i många, många år. Och, de var fantastiska ledare. Och, fick oss liksom att verkligen lira hockey och ha kul. Och så där liksom. Så det, vi blev en stark trupp liksom. Och sen så som du säger så följdes vi upp. Sen kom ju hockeygymnasiet och då fylldes det på med lite folk utifrån oss, som Janos och Frans kom ju och så där liksom, som var otroligt skickliga hockeyspelare. Och så hade vi Karlis där på Göran Karlström som juniortränare, och alltså vi fick ihop ett jäkla gäng liksom. Vi var nog rätt tuffa att möta. Vi var lite, vad ska man uttrycka sig, lite sviniga, lite grisiga.
Malmö-kaxiga.
Ja, men absolut. Vi var verkligen sådär. Och så då hade vi den här skickligheten i en del killar liksom. Så att vi var ett svårslaget gäng. Det var vi.
Och Göran Karlsson var rätt duktig på att skapa grupper.
Ja, alltså vi hade, det jag skulle komma till, vi hade ju så otroligt kul i gänget liksom. Alltså det, man hängde liksom, och så fort man fick en ledig timme i skolan, man drog direkt till ishallen och hängde i omklädningsrummet med. Det var alltid någon som hängde där.
Ja.
Så det blev som en, jag ska inte säga fritidsgård, men det blev ändå som ett, var man är så kunde man bara åka till isan, för där satt någon liksom, och då, gemenskapen där liksom, det var, kunde hänga där hela dagen liksom. Så att Uno hade vi också en material som var helt fantastiskt liksom, så att man ville till hallen hela tiden. Och,
ja. Men där var ju många, vi gjorde en intervju med Roger Grönman som är ju betydligt äldre än vad du är nu, för 67 eller möjligtvis 66. Ja, vi säger 67 för att vara snälla. Han sa också att han hängde i Limhamns ishall när han var 12-13. Det var en rätt stor vuxen och fick hoppa in med juniorlaget ibland när han hade någon sakna folk och sånt. Var får man det drivet ifrån?
Men det gjorde lite, vi gjorde lite samma sak liksom, men A-laget tränade liksom, man satt sig på pressläge, dels för man ville titta, man var ju sjukt nyfiken och man ville ju tigga en hockeyklubba och lite sådär, men också någonstans så trodde man ju, hoppades på att de skulle peka ner någon, om det blev någon skada eller någon sjukdom liksom, att det var en plats ledig, att man, det var nära till hands ju, och det, så blev det. Man, jag kommer ihåg, jag fick bli nedkallad en gång när jag var 16 år, var någon mål som inte kunde komma till start liksom, och från läktaren vinkade de ner med Wikegård och Lillis och in och träna med A-laget där liksom, och fick en påse bilar efter, att man var ju helt nöjd liksom. Nej, men du vet, man satt ju och suktade liksom och ville se liksom då som var våra idoler på den tiden liksom, och man ville in där liksom i A-laget. Det var ju det som hägrar ju. Det var till och med så att man satt kvar efter träningarna och då med sitt egna lag och hoppades på att man skulle få vara med veteranerna. Och det fick jag ofta vara liksom, hoppa in och stå i mål med veteranerna som tränade då, kanske, jag tror det var vid 9-tiden efter våra träningar. Så fick man en timme till is där med dem liksom, med Peter Sundström och sportverkstan, Micke och de här liksom, så att, ja, man vill ha så mycket is som möjligt.
Jag minns ju honom som spelare, Micke Fredrik, som syftade på, va?
Ja.
Han var ju känd för sitt hårda skott. Sköt han hårt på det också?
Ibland. Det var ju omtalat skottet.
Ja.
Det sa de. Det var de klara med när man kom upp. Liksom, att han har skjutit hårt. Liksom. Ja. Vi var försiktiga, för vi var inte så gamla. Men ibland fick han väl lastat på den bössan lite. Men,
ja.
Ja, men det var som sagt. All istid var ju fantastiskt att få. Liksom, och kunde leka hockey. Det var kul.
Men var det självklart att det skulle bli målvakt från början?
Nej, det var väl inte självklart. Jag var ju utespelare rätt så länge. Dels fanns ju ingen utrustning, jag var ju så kallad felvänd, hade plocken i höger hand, det fanns ju ingen i Malmö. Så jag väntade nu nästan ett halvår när jag hade bestämt mig lite för att bli målvakt på och få utrustning.
Hur gammal var du då?
Ja, vad kan jag ha varit då? Kan jag ha varit en 10 år? Någonting där. Så jag stod ju med utespelarhandskar och felvänd klubba, vet jag, de första.
Det låter som det kan göra ont.
Ja, men de sköt inte så bra på det, de fick inte upp den så högt puckarna då, så att. Jag har någon så här gamla VHS-band hemma liksom, och filmat den här Percy Nilsson Cup, och då står man med ett par utespelarhandskar, en felvänd klubba och ett par så här klassiskt bruna stoppade benskydd. Så det tog lite tid innan jag fick mina grejer, men när jag väl bestämde mig där, så sen var jag fast.
Och det är inget att ångrat någonsin?
Nej, det skulle vara fel att sitta här så att jag ångrar det. Jag måste säga, jag har haft en fantastisk karriär som målvakt. Mot vad jag någonsin kunde drömma om. Så att, nej, jag ångrar absolut inte det. Hockeyn har ju varit fantastisk för mig på många vis liksom, och gett mig så otroligt mycket. Så att, nej, det ångrar jag inte.
Du fick ju också då att du slog väl aldrig igenom som A-lagsmålvakt i den vevan i Malmö, utan det blev ju ja, typ 10 matcher och sen var det lite utlåningar hit och dit. Mm. Och sen helt plötsligt fick du kontrakt med Rögle.
Ja.
Då fick du dina fiskar varma och fansen där lite grann när du presenterade, som inte jag minns alldeles fel.
Jo, det var ju speciellt i Ängelholm. Det som säger, jag blev väl mer eller mindre då utslängd av Malmö och ja. Åkte på lån till Nybro på slutet av säsongen. Ja. Och därefter så hörde Rögle av sig och ville skriva kontrakt med mig. Och det var då på den tiden ett topplag i Allsvenskan.
Ja.
Så det såg jag som en enorm chans, ju, och det hoppar jag på såklart. Men det blev en tuff tid i början, ja, med fansen och min bakgrund som Malmö-kille liksom, och det var lite utmanande. Men,
är det med elaka?
Det fanns en del tuffheter som ja, fanns. Visst var det. Men det gick över.
Du vann över dem, spelar bra helt enkelt.
Ja, någonstans så ibland får man ju ge det lite tid, och de fick ge mig chansen och jag också ge dem chansen. De fick se vem jag var liksom, inte bara målvakten eller bara mitt ursprung var från Malmö, utan vem jag faktiskt var liksom. Och, ja, sen fick jag prestera. Jag trivdes väldigt bra där och presterade bra, och ja, då fick jag också fansens förtroende mer.
Och kärlek.
Ja, yeah, det till och med det nästan. Det är kul, nu när jag gifte mig förra sommaren så var klackledaren Stellan Nilsson på den tiden. Han ja. Skickade en videohälsning och på mitt bröllop. Så att, någon viss kärlek ja. Måste det ha funnits. Ja. Så det var jag tacksam för.
Hur är det då att jobba i Malmö och möta Rögle? Är det kluvna känslor då? Eller det är...
Nej, det är inte alls kluvet, utan... Jag jobbar ju för Malmö, så det är väl såklart vad jag känner och vem jag vill väl. Men sen samtidigt får man skilja min aktiva karriär, var jag Rögle under den tiden där. Det var fantastisk tid och jag trivdes jättebra. Det är en fin förening som är bra för hockeyskåne och hockeysverige. Men nej, jag är inte alls klubben, utan det är bara Malmö som gäller. Just nu.
Just nu?
Ja, men alltså, det har alltid varit Malmö, men just nu tycker jag och bryr mig väldigt mycket för Malmö. Och kommer alltid göra, självklart. Det är ju där jag är fostrad, så det är inget snack.
När du då blivit en toppmålvakt så trillar ju titlarna in lite. Ett SM-guld med Färjestad, en AHL-titel med Texas Stars och sen en guld även med Växjö.
Mm.
Vad var din hemlighet bakom framgångarna?
Ja, ja. Vad ska jag svara på det?
Att du var bra? Ja.
Sen är det så här, du vinner ju aldrig någonting ensam, utan jag har haft också turen att komma till väldigt bra lag. Vid rätt tillfällen. Alltså så är det ju. Alla de lagen jag har vunnit med har ju varit jättebra lag. Alltså det är inget snack liksom. Men ja, det är ju inte någonting du får bara, utan det är ju någonting man tar sig till liksom. Och det var väl genom mina prestationer som målvakt. Många kanske ryckte lite på ögonbrynen när jag fick chansen i Färjestad efter Rögle. Men Erik Granqvist trodde ju väldigt mycket på mig. Och jag fick tid att växa in i det där och utvecklas, och han gjorde mig redo liksom, och någonstans den miljön i Färjestad var extremt utvecklande för mig, och någonstans så lyfte det min blick liksom, vad man verkligen behövde göra på toppen liksom i Sverige. Så att jag är otroligt tacksam för den tiden, för det hjälpte mig verkligen framåt och vad jag verkligen ville med hockeyn.
Om du tittar på det utifrån, om du tittar på Kristoffer Nystorp, hockeymålvakten, men du är Kristoffer genom Kristoffer Nystorp, målvaktstränarens ögon. Mm. Hur skulle du vilja beskriva honom då?
Jag skulle nog beskriva mig som en målvakt som läste spelet ganska bra. Låste inte mig fast vid något särskilt... särskilt stil, utan var rätt så flexibel i mitt sätt att spela. Behövde inga så tydliga ramar liksom, hur försvarsspel eller sånt skulle se ut, utan jag kunde gärna foga mig efter det. För att jag hade en bra spelförståelse. Och hade också förmågan att komma upp kanske med de stora räddningarna i de stora lägena.
Det är väl en bra egenskap som målvakt?
Ja, det är ju någonting man gärna vill ha.
Ja.
De krävs för att vinna. Så att,
Men sen var du i Växjö och tog guld där och sen strävde vi på för Frölunda då 2016, eller hur var det?
Ja, hur var den historien?
Ja. Ja. Eller du gjorde inte det?
Grejen var att jag hade ett avtal klart med Frölunda och skulle åka upp och göra en läkarundersökning. Det var på onsdagen när allting blev klart och så fredagen skulle jag upp där och göra läkarundersökningen och skriva på papperna och ja, välja lägenhet och allt sånt där som man gör. Så ringde Patrik Sylvegård och erbjöd mig en deal på 3 år. Då satte det ju lite griller i huvudet på mig. Jag hade precis köpt hus i Åkarp. Precis träffat min nuvarande fru. Så ja, många andra delar började komma in i bilden liksom som kändes viktigt. Och så jag åkte aldrig upp till Göteborg utan vi försöker bryta den överenskommelsen även om den var muntlig, men det gäller ju, det är någonstans så, det är väl så det är liksom, man får hålla sig ändå till avtal, om man kanske inte var på papper så tycker att man någonstans, då får man ju hitta en lösning för att det får vara fair liksom, jag vill inte bli ihågkommen som någon dålig idrottsman på det sättet som inte skötte sig liksom eller följde reglerna och så här, så att vi fick göra en överenskommelse så att jag kom ur den dealen och kunde skriva på för Malmö.
Fick du själv bidra ekonomiskt?
Ja, det fick jag.
Ja. Men det gjorde man alltså med ett... Jag älskar kanske inte situationen, men det var nödvändigt för att liksom gå ur situationen med, vad ska man säga, heder i behåll? Eller?
Ja, och sen var det också att jag ville spela i Malmö. Så mycket betyder det för mig att spela i Malmö. Så att jag satt av pengar för att spela i Malmö, det var ingen stor sak för mig. För att viljan att vara i Malmö var större än de pengarna. Liksom. Så att det var självklart där då. Det var inget tveksamhet. Det var bara att vi skulle hitta en väg liksom som ja, Frölunda skulle vara nöjd med. Liksom,
och blev de sura? Eller?
Inte, jag vet inte om de blev sura, men de ville ju nog gärna ha mig där. Ja. Som ville signa mig liksom och räkna in mig i truppen. Liksom och
så fick de börja om på ny kula.
Ja, men lite så. Ja, precis. Så att, men jag kände ju Sjöström sen innan jag spelat med honom och han var ju sportchef. Så att, de var bra att ha att göra med Frölunda i det läget. Så att, det löste sig.
Ni löste upp en process,
ja. Ja, det gör ofta sig till slut.
Därefter blev det ju 3 säsonger i Malmö. Men det gick inte helt spikrakt. Det var lite skador och det var hård konkurrens från en viss Oskar Alsenfelt.
Nej, precis. Det var väl ganska 3 tuffa år skulle jag säga. Man kom hem och jag hade stora förväntningar såklart. Som man alltid har, kanske ännu större förväntningar på något sätt. Vända hem. Ville verkligen bevisa sig. Och det kanske borde vara tvärtom. Vad hade jag att bevisa egentligen? Mm. Men på något sätt så blev det att nu jäklar ska jag bevisa för alla här hemma. Jag har inte riktigt fått spela i Malmö genom min karriär.
Precis.
Vänner och allting på läktare. Folk som har följt den genom åren. Liksom att det var som någon revansch som skulle utfärdas. Liksom. Men det blev inget bra. Det blev kämpet. Jag fick kämpa för varenda minut, höll jag på att säga, när jag var på mitt jobb.
Ja.
Faktiskt.
Men alltså, den här grämer då, det är lite att du inte fick ut visa det här liksom i, som du sa, i moderklubb. För jag minns ju också, du var ju rätt så nere när du fick lämna då. Alltså i den vevan du utlämnade till Nybro, sen var det ju då Rögle-tiden då. Innan du, när du fick lämna så ung, nu kommer du tillbaka som etablerad med rätt så många tunga titlar i bagaget.
Ja, ja alltså, som du sa, när jag fick lämna första gången, det var ju mycket tårar liksom. Det var ju... Det gjorde ju jätteont.
För du var så mycket miff på något sätt.
Ja, alltså det var allt. Liksom, och det blev tårar liksom, när jag fick det beskedet. Liksom. Ja. Det gjorde ont på riktigt. Och jag skiter i hockey. Liksom. Vill de inte ha mig, då får det vara så helt. Så jag var beredd egentligen att sluta.
Ja.
Dels kände jag, liksom, varför ska jag spela någon annanstans? Liksom? Det var ju Malmö. Det var det kretsade ju bara kring Malmö.
Ja.
Men man fick ju samlat sig och lite hjälp runt omkring liksom, och fått ihop grejerna och till slut lösa sig. Och, ja, som så här, som skulle komma hem. En helt annan erfarenhetslåda med mig hem liksom, och varit ute på en lång hockeyresa. Och det blir tufft. Det blir det. Oskar var fantastisk i målet, så det gjorde ju inte det enklare. Men sen samtidigt så det är också kul att se hans säsong han hade, framförallt första året liksom, med hur många nollor han höll och blev årets målvakt. Alltså, det var faktiskt det var häftigt att se på nära håll, även om jag själv såklart har velat spela, men någonstans, jag har alltid varit en lagspelare. Laget är alltid viktigast än min egna karriär, massa liksom. Och vi hade ju faktiskt som lag rätt så bra säsonger då.
Ja.
Men det var jag individuellt hade ju mindre.
Ni hade väl två semifinaler då, va?
Ja. Yeah. Så att någonstans ur lagperspektiv så var det faktiskt en väldigt bra tid.
Mm.
Men jag känner ju själv att jag nådde inte upp tillräckligt mycket och många gånger.
Mm.
Så det blev 3 år som tog hårt på mig.
Mm.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Alltså, hur hanterar du detta då liksom?
Ja, hur hanterar det? Man behöver ha mycket stöd runt omkring sig. Mm. Det är inget snack. Min fru såklart, mina föräldrar. Det är jätteviktigt att ha dem, det stödet, och det hade jag. Har alltid haft. Jag hade också stöd. Andy Svärd hjälpte mig mycket under tiden, under min karriär. Det var också väldigt viktigt och hjälpte mig ändå. Liksom
som
att,
du kanske får förklara som mental rådgivare.
Ja, precis. Han mental rådgivare till en del målvakter i Sverige och även hästfolk och även jobbat i Malmö efter det. Och,
precis.
Så att han jobbade med mig i 7-8 år.
Ja.
Så det stödet från honom var ju enormt viktigt. Och, ja, men även i laget. Liksom, vi är ju människor.
Ja.
Och folk ser ju när någon liksom inte får till det. Liksom, ja. Lagkompisarna var bra liksom, och försökte göra vad de kunde. Ja. Liksom, men jag gick ner mig rätt mycket.
Så, klart, man får den nu. Spelar ju Oskar som så väldigt bra. Och de matcherna han skulle kanske vila var ju kanske oftast kanske Luleå borta eller något i den stilen. Som ändå är alltid svårare. Alltid svårare för Malmö i alla fall. Svårare kanske för alla lag.
Ja.
Så, eller Skellefteå kanske borta. Den typen av matcher.
Ja.
Så fick ju du kanske hoppa in i dem.
Ja. Men sen samtidigt, det blev ju min roll och mitt jobb. Så att det samtidigt, det är inget jag ska, vem vi möter.
Nej.
Jag borde gjort det bättre.
Ja.
Men tyvärr, jag kunde inte riktigt hantera mitt mående som hockeymålvakt.
De erfarenheterna, är det någonting som du tar användning själv som målvaktstränare nu?
Ja, jättemycket.
På vilket sätt?
Nej, men det är ju det, så har jag gått igenom både väldigt bra tider som hockeymålvakt, men också gått igenom väldigt tung tid som hockeymålvakt. Där någonstans tror jag att jag har en erfarenhet där jag kan hjälpa våra målvakter. Det är ingen lätt väg. Det kommer att gå upp och ner. Ibland går det mycket ner. Där tror jag att jag har en, om jag säger en fördel eller någonting. Jag förstår varje fall situationen. Jag vill påstå att jag gör det, och liksom på så sätt så kan jag stötta upp målvakterna. Även utspelare. Liksom man ser någon liksom har det lite tufft där och då liksom, så kan man alltid slänga några ord liksom, och göra vad man kan liksom för att stötta, för att någonstans vi kommer alltid behöva alla liksom, och vi kan inte lämna någon bakom oss. Det gäller att se om varandra liksom, så att vi som lag och förening liksom får bra resultat.
Är man extra utlämnad som målvakt, tror du?
Tror jag vet att man är ganska så utlämnad.
Mm.
Det är ganska ensamt där ibland. Men det är någonstans, det är också tjusning att vara målvakt. Liksom. Det är ju svart eller vitt.
Mm.
Du är extremt hyllad när du är hyllad.
Mm.
Och du är ganska sågad när du är sågad.
Mm.
Och någonstans har man ju valt att bli målvakt. Det är ju ingen som liksom har knuffat in mig och tvingat mig, utan jag valde det yrket och det har gett mig så otroligt mycket. Så, att, så att jag kan inte se tillbaka, som jag sa innan, jag ångrar inte att jag har blivit målvakt eller någonting, utan det var det går över. Men jag har dragit nytta av det nu in som coach, om man sa. Så att,
Men när man är nere i sån vågdal som du beskriver lite grann, att man har ett styrka självförtroende och inte går så bra, när man då tänker på nästa match, är det någon viss typ av skott eller situationer som man fruktar mer än andra?
Nej, i mitt fall kunde jag inte säga att det var någon viss så, utan det var mer känslan att gå ut, liksom, att man ville verkligen plisa alla. Man ville ju vara bäst för laget och bäst för din publik.
Men kände du att du kunde, alltså när du gick ut, när det var typ 10 minuter till nedsläpp, så att du då tänkte att ja, men idag kan jag vara bäst, idag kan jag vinna matchen och så, nästan på egen hand, och kände du, uff, det här blev tungt.
Jag skulle nu säga att när man var så nära som jag var ett tag liksom på slutet, så var det nog inte att jag trodde att jag kunde vara bra, utan det var nu bara hur fan ska jag överleva den här matchen liksom, hur alltså du vet, det blir väldigt negativt på det hållet.
Precis.
Och det låter ju väldigt jobbigt, antagligen nästan tragiskt det här, men det är, jag är inte rädd för att prata om det, för att jag tror det är rätt många som kanske känner sig och har känt i varje fall någon gång liksom. Det är vad det är. Det är tufft. Men sen samtidigt, andra uppsidan är ju fantastisk också. Så att det är ändå den man jobbar mot. Man jobbar ju inte mot det dåliga, utan man jobbar ju alltid mot det positiva och det bra. Och det överväger ju alltid.
Men det kan ju finnas matcher i också i ens karriär, misstänker jag, det där du håller nolla men har fått 12 skott på dig och det har inte varit mer än kanske 2 halvheta chanser, där man ändå blir hyllad för det också.
Ja, och lite för lätt kanske. Ja. För att det som säger att det kanske inte är vissa matcher man håller noll man är mest nöjd med, utan det kan ju faktiskt vara en match man har vunnit med 4-3, du vet, och haft enormt många bra räddningar och sådär liksom, om man är mer nöjd med den matchen som målvakten, kanske hålla nollan med 12 skott liksom, där det har varit 10 hemåtpassningar typ, som det kan vara i vissa matcher, men det där är också så, människan utifrån ser ju nästan bara resultaten.
Jo, men jag tror att vi som sitter på pressläget och tänker, men hur var Nystorp idag? Han höll ju nollan, det var klart, jag menar, det är klart att han ska plussas lite extra, lite så funkar, tror jag.
Ja, och det, ja precis, och det kan jag förstå. Det gör jobbet enklare för er.
Absolut, det gör det. För man, det är det många spelare som ska bevaka samtidigt, och det är som man liksom, oftast någon tidspress. Att,
ja.
Och då gör man på det enkla på något sätt.
Så att, nej, men det brukar vi, när jag pratar med mina målvakter efter en match med feedback, så brukar vi alltid dela upp det, att resultatet, det är liksom en skål, om man sa. Prestationen är en annan skål. Vi måste se dem på separata sätt och sen måste vi lägga ihop dem också. Jag tror det är jätteviktigt, för det är så lätt att man bara tittar på resultatskålen. Liksom, fan, idag, ursäkta, men idag torskar vi en 4-3 liksom, som nu senast, om man tar matchen mot Modo liksom, och man känner den skulle vi haft, eller något liksom så här. Så, den känslan så mycket starkare, men prestationsskålen är där så mycket bra grejer där vi kan bygga vidare på för många bättre prestationer liksom, över tid. Det är någonstans det vi söker.
Jo, men det blir väl också så att när man förlorar, om man spelar ganska bra, så säger man att prestationen är viktig. Och är det omvänt så säger man att det är poängen som räknas.
Ja, så är det. Så är det verkligen. Men man måste särskilja på det liksom, och dela upp det, men också lägga ihop det. Och man måste vara ärlig mot sig själv.
Det är lite det som utmärker att kanske i mitt tycke ett bra lag som kan spela halvriset och ändå vinna typ Växjö som de har varit. Eller de är ju bra vart annat år, känns det som. Men det känns ändå som att det är ingen hockey det sprakar om, och det ser inte, de ser inte alltid ut att vara bäst i alla matcher, men nu till tusan så vinner de mycket ändå.
Och det är ju någonstans det jag går ut på, såklart. Och hitta vägar att vinna. Och man har ju mindre bra dagar, och då är, som så här, det gäller att hitta det. Växjö är ett bra exempel som ofta hittar vägar att vinna, har gjort genom åren. Och det har vi också. Vi hittar ju det mot Färjestad till exempel. Vi kan inte riktigt nöjda med matchen, men vi hittar en väg mot ett bra lag att vinna. Och så kommer det vara. Och, ja, det är det som kännetecknar de bra lagen liksom. Och vi försöker hela tiden bli bättre nu för vardag för att både bli stabilare och få mer resultat med oss.
Jag vill återknyta lite till när du pratar om att må dåligt som hockeyspelare, det måste ju även påverka liksom privatlivet. Det är en sak att det kanske går dåligt i sporten, men det är ju inte lika kul när det går dåligt privat kanske.
Nej, så är det ju. Du har ju människor runt omkring det som inte har med det att göra liksom, som frun och barn och ja, dina föräldrar liksom, de, ibland är det nästan de som tar det hårdare. De får ju höra mycket och läsa mycket liksom. När du själv kanske är det så söker du kanske inte läsa eller lyssna så mycket, men det når ju dig ändå så sätt att det når, ja, men din omgivning, och man ser att de blir påverkade och det gör ju ont såklart. Man vill aldrig se någon vara ledsen eller må dåligt över sådana enkla saker liksom, som egentligen, det är egentligen sport, men det är ju viktigt. Det är jätteviktigt för dem som, eller för oss som är i detta, precis som vad man än sysslar med, det blir ju viktigt liksom. Men
det är ju verkligen ett jobb att ta med sig hem.
Ja, det gör man. Man sover ju verkligen med det jobbet också. Så att, eller kanske rätt sagt sover inte.
Nej, men jag misstänker att miljarder tankar far genom huvudet om man att det går på repeat hela tiden.
Ja.
Vissa sekvenser.
Ja, precis. Man försöker ju vrida och vända på precis allt.
Ja.
Bra eller dåligt, men man vrider på allt.
Men om vi säger att det sitter någon där hemma och lyssnar nu, vilka är dina tips då? För att liksom, om man nu är i det här, det kan, man behöver inte vara professionell hockeyspelare liksom för att vara i en sån situation.
Ja, dels, det går över. Man lär sig. Men du måste få tid och jag skulle säga, våga prata om det. Mitt sätt var också, jag skrev mycket om det. Jag skrev hockeydagbok i 7 år. Det var ett sätt för mig att lära mig hantera mina egna känslor. Och så här liksom, komma ihåg bra saker som när det var negativt, vad behövde jag göra då? Liksom. Så att, det funkar för mig att skriva, men alltså det bästa är egentligen att men, någon du litar på, någon pratar om det. Liksom, för att, det känns att det är lättare att snacka om det. Och jag menar, det gick bra för mig, liksom, även om det var en tung period. Liksom, alla har någon tung period liksom, i sitt liv. Ja, det går över, oftast.
Men man behöver någon instrument som man lägger, någon redskap som man tar.
Ja, man kör inte fast i sig själv liksom, utan våga ta och vädra med någon.
För just det här med, om jag minns rätt, så Andy Svärd jobbar väl rätt mycket med dagböcker och sånt, att man ska skriva ner sina tankar. Jag tror jag gjorde en intervju med honom för ett par år sedan och pratade mycket om Jesper Bratt, förvisso en utspelare, men som är, går väldigt bra i New Jersey, va?
Ja.
Precis. Och han jobbar väl rätt mycket med dagböcker också.
Mm.
Men sen det handlar väl också om en del, kanske mer självkritiskt än vad andra är också.
Jo,
men det kan väl bara, du har säkert haft spelare i din närhet som i alla fall ut och sett bakgrunden liksom slå från sig, eller inte slå från sig, men kunna glömma stänga dörren till den här förlusten.
Jo, men så är det ju. Man har ju stött på alla typer av människor liksom, hållit jag på att säga, och som du säger, de som det känns som att de bryr sig inte, men någonstans gör de det såklart ju, men de har ett annat sätt att hantera det på. Sen har man ju sett de som har det bra mycket tuffare än vad jag själv och många andra har, och man har sett det på nära håll hur illa det kan ha sett ut liksom. Men också liksom har tagit sig till toppen efter ett par år liksom, och lärt sig hantera sakerna och utveckla sig själv som person och som målvakt. Eller spelare. Så att det är en del av det. Men man får lära sig hantera det precis som man ska lära sig hantera passningar och spelsystem och allt sådär.
Så
det är en del av det liksom. Och,
så är det. Och du hade, när du kom tillbaka till Malmö, du hade ändå, som du sa, egentligen inte någonting att bevisa, för du hade ju varit på en väldigt hög nivå under titlar och sånt, så att du visste hur man gjorde på något sätt.
Ja.
Kanske ännu mer frustrerande då att man inte kan liksom plocka fram de sakerna som gjorde som att det gick toppen bra. Men sen jag menar, det är ju, i hockeyn är det ju så att det är ju två målvakter som oftast växeldrar då, och så kanske en får spela lite mer. Så att det är ju...
Ja, och det, kortfattat med MIF-tiden egentligen för mig, eller Malmö-tiden, var ju att det blev lite för personligt för mig. Alltså allting. Jag hade svårt att särskilja på jobbet och det privata, utan det är som du säger, det följde med mig under 3 års tid.
Det, så det är inte alltid, runt, liksom. Alltid jättebra att ha ett stort klubbhjärta? Eller?
Nej, inte för mig.
Nej.
För mitt klubbhjärta är stort. Så att, ja.
Jag tänker där, man är 2 målvakter. Är man kompisar eller är man konkurrenter eller man kollegor? Hur funkar det?
Om jag ska säga, genom min karriär, de jag har kamperat ihop, så jag tror jag på alla ställen utom ett. Eller en säsong där, liksom, där vi har varit verkliga rivaler och inte liksom velat samarbeta alls. Annars har jag alltid kommit bra överens med den jag har kamperat mot. Eller med, inte emot, men med. Och haft en bra, liksom, en bra relation, liksom, och haft jävligt kul utanför. Och jag tror det är viktigt. Det är någonstans skapar också en trygghet, för att det är som jag kommer tillbaka, det är ett lagspel. Alltså det är ingen individuell sport, även om vad målet är lite individuell i laget, men det är fortfarande ett lag som ska prestera. Och det har alltid varit viktigast för mig, laget. Så kanske ni säger, ja, det är lätt att sitta och säga nu, men nej, jag har alltid varit en lagspelare. Även om jag spelar fotboll eller innebandy eller vad det nu har varit, så laget har jag någonstans tyckt, liksom, det är jag, så jag är uppfostrad och lagt stor betydelse vid. Så att jag tror det är viktigt att man samarbetar, liksom, och också kunna glädjas med andra.
Minns jag helt fel nu, eller så att dina, eller båda föräldrar, eller en av föräldrarna har spelat någon sport på elitnivå, eller?
Ja, det har de väl gjort, men det är väl ingen stor sport, de har varit bovlare.
Ja, men det är inget att skraja.
Men de har varit svenska, nordiska, europamästare.
Ja, alltså. Vad heter din mamma?
Cecilia Nilstorp.
Ja.
Så pappa heter Jörgen Karlsson. Men...
Ja.
Det var gamla tiden med Elbågen, tror jag de heter, och Triumf.
Precis, men det är ju en sport där jag känner personligen att där är psyket enormt viktigt.
Ja, eller hur? Det må hända. Ja. Ja, jag spelar aldrig mer än en serie, så jag tycker det är ganska tråkigt.
Jo, men jag menar, det är ändå som man ska gå ut och mata samma rörelse, ja, ungefär, liksom, hela tiden. Det är väl lite som golf, fast kanske inte lika, ja, varierande. Men,
ja, det är nog ett jäkla nötande.
Ja.
Är du bra på bubbling?
Nej, jag skulle nog inte säga att jag är.
Har du haft någon serie över 200?
Nej, det har jag inte haft.
Ja.
Har du det, Kent?
Nej, det har jag inte haft. Men jag har kanske haft 180 kanske någon gång.
Skryt.
Ja, lite skryt. Men det var way back. Ja. Ja.
Men det blev ju trots allt en ganska rolig avslutning på din karriär. Först var det i Österrike. Mm. Och sen satte du punkt med en dansk mästartitel i Danmark och Rungsted.
Ja.
Hur högt rankar du den danska guldfesten, om man får fråga?
Det var ju corona, så att jag skulle nog inte ranka den jättehögt för det. Vi hade kul såklart i laget, men det hade varit kul, eller roligare om fans och familj och allting kunde varit med.
Jag minns jag smsade precis efter att jag vunnit och jag fick bara ett svar tillbaka, liksom. Det kändes som att, ja, jag ska inte säga alkoholen droppa genom telefonen, men det kändes som att ni partärade rätt ordentligt precis efter, någon dag efteråt.
Ja, men det gjorde vi. Danskarna är ju, det är ju ett positivt folkslag, liksom, och de styrde bra grejer, liksom, i laget, så att, det var ju kul guldfest på det sättet, men det kunde ha varit lite mer maxat, tänker jag, med fans och allt så här, men det var en speciell säsong, det var det.
Men visst sätt. Var ni några stycken som pendlade till Danmark där, gamla Malmö-spelare?
Det var ju Mattias Persson bland annat, ju, och sen Marcus Olsson och Niklas Hart. Så vi träffades var morgon på Lockarp och så hoppade vi in i bil och så körde vi till
Rungsted. Vi gjorde en reportage under sköna året just på det att han hoppade in. Men jag känner att det var väldigt tidigt varje morgon, var det inte det?
Ja, jo, vi var nog strax efter 7, tror jag.
Ja.
Så det var...
Ingen dans på rosor.
Nej, ja, men det ser samtidigt nu. Den tiden har vi alla barn, hållit jag på att säga. Och man är ju morgonmänniskor nu kanske. Så det var inte så farligt. Fantastiskt rolig tid där, att åka i bilen.
Det låter skitkul.
Mm. Ja, men vi hade kul. Vi löste många livsgåtor i den bilen. Det är väl, liksom, för mig var det kanske halva grejen, om inte mer, varför jag spelar i Danmark. Liksom. För just den här gemenskapen med de här killarna, liksom, som jag någonstans har spelat juniorroll och någonstans, ja, knyta ihop lite säcken på något sätt. Så att, ja, det, ja.
Om man spelar 10 år i Danmark, som då duktig importspelare. Hur många, efter de 10 åren, hur länge kan man leva på det man har dragit in?
Pengar?
Ja.
Ja, det är, jag vet ju inte, om jag spelar bara ett år, så att, och jag slösar väl nog allt.
Men man, vad ler man
på? På guldfesten eller?
Ja. Man ler på runt 35 000 euro där, 35-40 netto på en säsong kanske.
Ja, det gör du nog.
Ja.
Där någonstans kanske.
Och det är ju liksom liten lön i din värld, men jag menar, det finns ju många svenskar som man knappt hört talas om som ändå spelar 6-7 år.
Ja.
Och det verkar vara rätt rolig hockey. Det var också rätt öppen hockey.
Ja, det får jag säga att det var. Ja. Det var ju liksom, det var ju, som målvakt då var det ju, det var ju väldigt utmanande.
Ja.
Det var ju nästan, alltså, låter ju fel, men kanske, men nästan mer utmanande och svårare än att spela en SHL-match.
Var många 5-1 och
ja, det kunde ju hända precis vad som helst.
Ja.
Men i SHL är det ju så, du vet, det handlar ju nästan om att ta ut varandra bara.
Ja.
Alltså alla är så taktiskt slipade liksom. Men i Danmark är det, nej, det är mer den individuella skickligheten.
Och det finns utrymme att göra grejer.
Oh ja. Matte fick ju briljera en hel del och han kom ju på sådana här häftiga Instagram-sidor när han körde någon skridskofint och, ja, och håll på liksom så att
valla pucken i
allt möjligt, ja, höll han på med liksom så att där fanns utrymme.
Det gillar han.
Ja. Ja, det skulle jag säga, det älskar han.
Tror du han har det tuffare att göra de grejerna definierat med tröja? Det är kanske mer liksom så mini allsvenskan eller mini SHL där liksom, ja, mer strukturerat.
Ja, men det har han ju. Vi har redan avverkat det lite, ja, över telefonen att han är, han har inte riktigt hittat rätt. Han tycker det är rätt så svårt att, det som du säger, alla jobbar ju lika hårt där som i SHL.
Och ofta som nästan lika bra skridskort. Många, yeah,
ja, ja, och liksom arbetskapaciteten, ja, och allt det här liksom, det är inget fel på, utan det är väl den här sista kanske individuella skickligheten som saknas eller vad det nu. Men nej, han, det har varit lite tufft, sa han. Mm. Men,
för jag minns när han berättade lite när han då lämnade Malmö och tog sig till Panthers och sen gick han väl till Tingsryd, så sa han, var det Tingsryd i division 1 på den tiden,
ja,
så sa han ju att ja, men där hade jag liksom 5-6 friläge från röda per match.
Ja, men det var nu för att han inte var egen zon kanske.
Ja, det är lite så, men det är väl lite så också att jag menar, min försök till poäng här är att jag misstänkte också att division 1 har utvecklats ganska mycket taktiskt på 10 år eller, yeah, 15.
Ja, men det är jag helt säker på. Ja, liksom.
Det blir mer och mer likt de här stora svenska serierna.
Ja, men visst är det. Och det är också, om man går tillbaka för något år sedan när jag spelade var aktiv i Malmö, så lånade vi in 2 division 1-backar.
Som klarade sig ganska bra.
Ja, men precis. Ja. Så att, och det var ändå ett par år sedan. Och ja, jag tror inte att den utvecklingen har gått bakåt utan, nej, snarare framåt. Så att division 1-hockeyn och svensk hockey överlag är ju väldigt välutbildad.
Mm.
Så att ja, Matte får nu hitta ett sätt att och briljera den ligan också, men det gör han säkert.
Hoppar vi fram i tid och hamnar i nutid i mer påtagligt igen här. Nu är du inne på din tredje säsong är det väl, som målvaktstränare.
Ja.
Vad är det som gör, jag har tangerat det lite innan, men vad är det som gör målvaktsyrket så speciellt om du ska bryta ner det?
Ja, speciellt. Ja, men det är väl det liksom att du jobbar med en människa och du gör det väldigt nära. Mm. Det blir väldigt intensivt, för det är någonstans jag och målvakten hela tiden.
Mm.
Och då liksom vi lyfter nästan ut målvakten ur laget ju, och förbereder den här personen liksom, mm, på sina egenskaper, och sen ska vi lyfta in det igen i spelet och samspela med övriga laget liksom. Så att, det är ju också det som är så jävla kul med jobbet, att man kan nörda ner sig i så små grejer men som har en väldigt stor betydelse. Det tycker jag är ganska kul liksom. Att
hur mycket nörd är du då?
Ja, men jag är väl en målvaktsnörd. Absolut är jag det. Och har väl alltid varit, framförallt har jag varit en materialnörd. Och det har jag väl försökt vara även när jag har slutat liksom. Men jag är nörd i det, absolut. Men sen har jag också insett att man kan inte vara heller för nördig, för det kan också bli åt andra hållet. Liksom. Man får vara lite försiktig och man måste verkligen lära känna människan man jobbar med. Det är otroligt. Det ska jag säga, det är absolut det viktigaste.
Mm.
Att du verkligen liksom, det är som att dejta en tjej. Liksom. Det tar lite tid innan man hittar rätt. Liksom, och det, så är det med att få in nytt folk. Liksom. Det tar lite tid att lära känna varandra och skapa förtroende för varandra. Liksom, och när du väl knäcker den koden, ja, då öppnas oftast väldigt mycket liksom. Och den resan är väldigt spännande också, tycker jag.
Men du sa det nördiga när det gäller material och sånt, vad det kan är. Vilka uttryck kan det ta sig?
Ja, det kan väl ta sig hur hårda benskydd de ska ha med målvakterna, hur långa, hur, vilken spänning de ska ha. Mm. Sådana grejer till exempel. Vilken vinkel på eller på plocken, och skridskosnör i fickan eller inte, för studsen eller behåll, alltså vet.
Mm.
Lite sådana grejer.
Sånt som vi lekmän inte förstår oss på med andra ord.
Ja, det kanske ni inte gör. Det skulle jag inte... Jag vet inte vad jag ska ta det. Men det är ju inte så lätt att veta heller ju.
Mm.
Jag kan liksom inte hälften av de här grejerna som vi sitter framför här. Liksom,
inte vi heller, ska vi säga.
Men du kunde ändå starta det.
Jag skulle trycka på räck.
Nej, men så att för mig är det ju självklart som jag har pillat med det i så många år. Så att får man också ett intresse. För det är också en del av dina verktyg för att kunna prestera bra. Hitta rätt där.
Mm.
Det är jätteviktigt.
Precis, men innan var det ju så, då var ju benskydden svarta eller bruna. Sen kom det vita benskydd ett tag. Mm. Vilken färg föredrar du om du hade velat fritt?
Jag är lite i konflikt med mina nuvarande målvakter. De är ju väldigt vita, om man ska vara så uttrycka. De gillar ju väldigt vita skydd. Jag är ju lite mer för färg. Gärna liksom till... Jag spelade oftast i... Hade vi färgsar grönt, där är gröna benskydd. Och Växjö kunde jag gå mot det här blåa och orangea.
Liksom. Det är ju snyggt.
Ja, alltså jag gillar ju färg. Liksom det...
Men färg kanske, alltså eftersom ni spelar på ett vitt underlag så kanske har man färg kanske det man ser större ut kanske, jag vet inte.
Ja, fast jag är lite ovän med den frågan att många sa att man ska spela vitt och spela i svart så ser du lite. Fan, det är samma
ja, men det, jag tror det är inte snart tvärtom. Jag vet inte. Jag kommer ihåg bara någon svensk målvakt på 80-talet fick kritik för att spela med vita benskydd av den dåvarande ryska förbundskaptenen. Ja. Jag tyckte det var helt galet.
Ja, det har väl varit någon diskussion i Luleå förmån att deras tränare bestämde att de fick ha vita skydd bara.
Ja.
På A-laget. Ja. I Elits LSL. Så att ja, jag vet inte. Men jag gillar lite mer färg så att de har ju blivit lite mer vågade.
Mm.
Samma när jag spelade med Åge, fick gärna designa hans skydd faktiskt. Han var inte lika intresserad som jag så att jag fick designa hans skydd också. Så.
Var det så?
Ja. Det, så det var ju...
Ändå förtroende på sätt och vis.
Det var faktiskt väldigt kul liksom. Ja. Jag har ju fortsatt nu när jag lagt av. Jag har köpt egen utrustning vart år. Så att jag har ny utrustning vart år.
För att...
Nej,
behöver du det?
Nej, jag tränar väl den 3-4 gånger med laget så att egentligen skulle jag inte behöva.
3-4 gånger på ett år?
Ja. Men det är ju ändå känslan att ha nya grejer vart år. Liksom. Ja. Det är,
vad kostar en sån utrustning?
Ja, men så här, man får lägga en med lite specialpris. Ja, men kanske 20 000.
Alltså är det inklusive skridskorna?
Nej, men jag tänker benskydd och plockstöd.
Ja, jag tänkte det. För skridskorna, målvaktsskridskor, vad gör man på?
Ja, det kan man ha gammalt. Och allt. Ja. Men nya benskydd och handskar har jag ju köpt. Ja. Mask har jag
fått. Är det också för att följa med utvecklingen kanske också?
Ja, men ja, jag är bara mer så att du vet den här känslan när du får dina grejer. Den är ju otroligt god alltså.
Mm. Tack julafton.
Ja, men det är nice. Det är ju speciellt för målvakten.
För man vet ju det som håller på med cykel och sånt.
Mm.
Där är det sky's the limit prismässigt. Där kan du ju en cykel gå på... Ja. Som en bra begagnad bil i alla fall. Ja. Och mer till kanske.
Ja, men jag har hört vår fystran Albin håller ju på med lite triathlon.
Ja.
Han sålde någon cykel häromdagen från 60-70 000. Det är helt overkligt.
Ja. Då kan inte du sälja dina signerade benskydd från Färjestadsguld uppe för. Ja, kanske.
Kanske, det finns en marknad för allt, brukar de säga.
Men du hänger aldrig på Kockums då typ? Och briljerar där liksom?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag har fått någon fråga, men jag är inte redo för det än. Tyvärr. Men jag hänger gärna på våra egna träningar på lag, för att då måste jag in i en så hög nivå. Så då är det enklare att ställa sig in på det än att hitta nivån när man kanske ska spela med andra som kanske inte har spelat lika mycket. Så att,
Vad väger en utrustning?
Ja, de väger inte mycket längre, så de är ju väldigt lätta och nästan för lätta kan jag tycka, men det är väl för att jag är lite äldre. Men nej, det väger inte, jag vet inte vad det kan väga i kilo. Kan det väga en 15 kilo? 20 kanske max? Så det är inte så.
Men under alla de år då sa du så att det hängde på Malmös träningar och sånt. Vilka förebilder hade du som målvakt?
Ja, självklart var ju Pekka och Roger liksom var ju idoler. Mm. Men sen när jag började bli målvakt på riktigt och växte upp i tonåren så var ju Jarmo Myllys min stora idol i Luleå. Spelade han. Han gillade jag väldigt mycket.
Han tog SM-guld med dem 95 kanske.
Ja. Ja. Fantastiskt lag hade de ju. Ja. Ja, han var ju fantastisk med. Han var väldigt karismatisk. Han gjorde till och med mål och han slog ju långa fina passningar. Och, ja, men han var ju väldigt häftig att titta på. Det är svårt att inte gilla honom.
Ja. Om man tittar på nutida målvakter som är aktiva nu, är det någon...
Det finns ju många bra målvakter borta i Nordamerika. Ja. Och, ja. Alla har vi ju gillat Henke Lundqvist såklart. Mm. Han har varit, öppnat så mycket vägar för svenska målvakter. Liksom, och, så han... Nu har jag tyvärr lagt av ålders.
Mm.
Och så här, så att, men nej, där finns många bort i Nordamerika. Vi har många bra svenska målvakter, både unga och Markström är väl rätt så ledande. Och de lite äldre nu, om man nu kallas äldre. För de vill göra, för där kommer några unga killar också. Så att målvaktssidan ser väl ganska spännande ut för Sveriges del.
Men du som målvaktstränare, vad är en bra målvakt?
Ja, en bra målvakt för mig skulle jag säga, liksom det är... Bollsinne är ju väldigt viktigt tycker jag. Vad menar med bollsinne? Det är att det här naturliga att kunna fånga puckarna liksom och få dem fast på dig. Det har lite med bollsinne hur man liksom, som du trixar med en boll. Liksom. Du måste någonstans en känsla för den du, det du spelar med. Så bollsinne tycker jag är viktigt. En mål som kan rädda och inte bara, eller fånga, inte bara liksom få det på sig. Sen ett bra fotarbete, rörlig liksom, snabb på skridskorna. Man brukar väl säga ryska målvakters fotarbete, finska målvakters händer och en svensk målvakts arbetsmoral eller vad säger man, alltså, så att den mixen är ju det är absolut den bästa. Sen är det svårt att hitta ju, men någonstans där rätt så flexibel målvakt ska jag säga. Liksom man är inte så fast i något mönster.
Man har en känsla av att just så här, att man ska få pucken på sig. Du menar att man ska kunna göra räddningar. Men många moderna målvakterna är väl också så att de, det handlar mycket om att vara positionerad rätt och stå rätt och få pucken på sig.
Ja, men så är det ju. Ja. När jag menar att man ska kunna rädda är att man måste kunna göra de här ytterlägesräddningarna också. Utan du måste ju ha ett grundspel såklart som du pratar om, liksom att man hamnar alltid i center bakom pucken, men någonstans är det svårt att styra det spelet för du är så beroende som många andra och du menar att du måste kunna rädda puckar i de här lägena som uppstår där du tappar kontrollen.
Mm.
Och många målvakter kan jag tycka blir fast i sin struktur och har man då gjort sin struktur så kan man inte göra mer, men det måste man kunna göra.
Mm.
Det är någonstans då du blir edgy som målvakt.
Men så som Roger Nordström som vi nämnde tidigare som var Malmö målvakt på 80- och 90-talet sen var många år i Tyskland. Han var en målvakt som verkligen kunde rädda puckarna.
Ja.
Alltså med slida i och benskydden i krysset ungefär så.
Ja, och en fantastisk plåkansk liksom. Och det där behöver du som lag.
Och liksom. Kunde plocka på alltså, plocka på fel sida så att plocka med backhand.
Ja. Och det är ju ett bollsinne att kunna göra de grejerna. Liksom och, så att, ja. Det är också svårt att alltså, förklara målvakt. Liksom. Ja. Det är så mycket som spelar in.
Nu kommer vi osökt in på de två målvakterna du har nu.
Ja.
Adam Werner och Daniel Marmelin. Och du beskriver dem, var för sig?
Ja, vi börjar med Adam som är då en stor, väldigt positionssäker målvakt. Lugn, trygg. Det ska jag säga liksom det som verkligen kännetecknar honom. Han är bra i positionerna, ofta center, får mycket puckar i sig. Eller i sig, alltså i magen, liksom i centrum på sin kropp. Det gör han fruktansvärt
bra. Han har nästan din storlek.
Han är till med större. Han är väl 1,90. 94, 95. Han är ruskigt stor.
Vad blir man med skridsko då?
Ja, vad kan grillarna vara? 3-4 cm till så att han blir ju lång alltså. Han är stor alltså. Så att Det ska vi säga om honom. Lugn, stabil, positionssäker. Danne då är ju lite mindre till växten, men inte liten på något sätt, utan kanske mer en, ska vi kalla det, normal storlek. Väldigt explosiv. Fin teknik. Jättefin målvaktsteknik. Och så är väldigt explosiv. Jag menar att han är snabb i sidled och kan explodera från en lugn räddning till något väldigt snabbt på väldigt kort tid. Fina fötter. Det jag menar att han får flytta sig fint på isen, snabbt.
Mm. Han är väl en av de mest rörliga Malmö-målvakter man har sett på rätt många år.
Det skulle jag säga. Ja. Jag och var väl inte... Vi spelar på ett annat sätt.
Jo, men han är ju alltså en skridskovirtuos för att vara målvakt.
Ja, han är väldigt skicklig på skridskorna.
Ja.
Så det är ju, skulle jag säga. Så vi är två lite olika målvakter. Både till storlek och till spel. Och det är ju väldigt bra att ha det, ska jag säga. Det är intressant.
Men kan man välja målvakt utifrån motstånd?
Det kan man absolut göra.
Ja. Hur ofta han har gjort det under säsongen?
Ja, jag vet inte exakt hur många gånger vi har gjort det, men någonstans så har man väl det med sig. Mm. Beroende på hur man tror att matchbilden kan se ut. Så ibland kan man ha lagt in det i putten, om man sa, liksom, när man har valt målvakt. Sen är det mycket som avgör, det är ju formen såklart. Var målvakterna är liksom i serien. Liksom.
Nu får man väl ändå tillägga att Marmolin var ju skadad ett halvår, så han har ju haft en längre startsträcka inför den här säsongen, kan man säga, det, om man ska vara ärlig.
Ja, precis. Det säger sig själv. Liksom. Mm. Han gick ju sönder där den 28 december. Har ju haft hela våren och sommaren liksom, till att ta igen och läka. Liksom. Så att, han har ju legat efter så sett, men har kommit väldigt starkt på slutet.
Jag gillar ju det här med procent av målvakter. Jag vet att de flesta målvakterna ogillar. Men vad ska man ligga på? För att om man ska vara ett, om man nu ska ta en tionde plats för att nå ett någon slags slutspel. Vad ska man ligga på då? Vad ska du ha dina två målvakter på då?
Ja, procent.
Ja. Man vara på,
gillar inte jag heller. För det du går ju inte lita på procenten. För du vet ju inte vem som sitter och räknar skotten i alla olika hallar.
Nej, så är det. Det har man ju hört. Vissa arenor har de ju räknat väldigt tokigt.
Ja, absolut. Så att det där kan diffa på så jättemycket.
Mm. Men ni har väl en egen räkning kanske
också? Ja, men jag skulle säga istället så tittar vi kanske mer på... GA, goal against, liksom, då skulle vi någonstans ligga på 2,5 och neråt insläpp per match.
För att komma till?
För att komma till ett slutspelslag, om man tittar på statistiken inom år, så bör man släppa in någonstans 2,5 och neråt.
Mm.
Gärna närmare 2 såklart.
Mm. För ni hade då över de här åren med första Andersson-åren som tränare, eller låg ni var rätt nära?
Ja.
I alla fall på Alsenfält då, något år i alla fall.
Ja, han låg ju, jag tror han låg under 2.
Ja.
Och jag låg ju uppe på höga 2. Så att, det är också så att man tittar tillbaka så man tyckte det var för jävligt hur man spelar. Så, men jag låg ju alltid över 90 och under 3 i snitt. Så det var ju inte så illa, men känslan var ju ändå något helt annat.
Ja.
Om man nu ska prata
lite stats. Men tittar man på de 10 år, så tittar man kanske bara på Elite Prospects, som det finns då, så kanske man bara... Ja, men det, precis som du säger, när man låg ju ändå med en hygglig räddningsprocent och hygglig den andra liksom insläppta mål var också ganska hyggligt. Så bilden av det kanske kommer att förändras över dem, om man ser på de åren.
Ja. Men det var ett sidobord, så det ska inte handla om mig. Men jag skulle säga, för att återkomma till det vi pratade om, men någonstans, som jag sa, det är viktigt vad vi släpper in per match.
Mm.
Det är någonstans det som kommer att bära frukt i poäng. Procenten kan vi inte lita på. Alltså det går inte. Det diffar ju 5-7 puckar per omgång var man är, beroende på var man är ju.
Mm.
Både till positiv och åt andra hållet att man inte får. Så att jag tycker det är svårt att värdera det.
Men klart är det också så. Man kan ju sitta och kolla en match så känner man var det en räddning? Eller var det den precis utanför eller tog den? Kollar man reprisen och kommentatorerna, om man ser dem på tv, är ju lika liksom. Ja, men visst var han på den? Nej, han var inte på den. Mm. Lite så. Så man, ibland får man se 4-5 repriser om man ska säga.
Ja. Ja, och sen också var vissa räknar ju inte ett skott som läggs från hela planen på mål.
Nej.
Men den kan ju liksom bara gå i mål.
Ja, ja. Jo, men det hade jag kunnat kanske stoppa med en trätoffel liksom.
Absolut, men det är ju likförbannat en räddning.
Ja.
Så att det visar, som sagt, det är inte riktigt. Att, så vi tittar mer på goal against.
Apropå det med trätoffel, man, eller jag har ju, man har ju en inre dröm ändå av att vara hockeymålvakt. Kan vem som helst vara det? Eller ser man tunn ut liksom om jag skulle kliva in där och försöka rädda en puck?
Alltså det är no offense mot dig, men... Du kanske hade sett lite tunn ut i början, men vi skulle nog kunna få det att se ut som en hygglig målvakt på ett tag.
Hur mycket behöver jag träna då?
Jag vet inte hur din status är rent fysiskt.
Fysiska status får Kent svara på.
Jag skulle säga att du bättre på den under sommaren. Du har ju spelat någon match för i Division 6.
Det har jag gjort.
Ja, spelat lite
fotboll då, alltså.
Ja, fotboll, ja. Ja. Men den är på väg upp, men du är ganska ung, så du har, ja. 10 träningar med Nilstorp så kanske du kan hålla för en period med Pantern i Division 2 kanske.
10 träningar bara?
Ja, ja, jag tror på det.
Ja, då har du höga tankar om det.
Ja. Väldigt höga tankar.
Och låga om Division 2 kanske.
Ja, så att nej, jag vet inte, det är svårt att säga, men,
men
alla måste, kan väl bli målvakt någon gång, alltså så är det ju.
Man måste ha lite skridskåkling kanske.
Ja, jag skulle nog säga att det är kanske lite sent för dig att elitsatsa nu, men man kan ju spela på olika nivåer.
Kukums.
Ja, det skulle vi kunna ordna. Det kan jag lova det.
Ja.
Det blir inga problem med målvaktsutrustning. Nu kanske lite för kort för
jag behöver bara lasta upp 20 000 ju.
Ja, ja, men du lånar ju hans lönt från förra året.
Ja, du tänker så.
Ja.
Det är alltid att ordna.
Ja, vi är väldigt olika, både kroppslängd och kroppstyper och så här. Jag är ju, ja.
Precis, ja, men du är
liten och...
Bredare vaktor.
Ja, men du vet, 10 träningar så är jag med i... Panton, så hör ni detta Panton så hör av er.
Precis, följer med målvaktskris som försöker övertala oss till Alsenfeldt hoppa in lagom till kvalet eller om tar Mattias Nilsson så är valet givet.
Ja,
ja.
Det är givet. Det var avsnitt nummer 27 av Redhawks-podden, Sydsvenskans alldeles egna podd om Malmö Redhawks. Dagens gäst var Kristoffer Nystorp. Stort tack för att du kom hit. Stakar jag mig lite på orden när jag skulle säga att Jonas Kanje är ansvarig utgivare och ser ut som att Kent vill säga någonting.
Nej, jag ska bara säga tack och hej. Trevligt att du kunde komma.
Ja, tack så jättemycket för att ni ville ha mig här. Det var en kul timme, en och en halv.
Tack själv. Säsongen rullar vidare. Ni följer den på sydsvenskan.se och Redhawks direkt. Tills först nästa gång. Ha det riktigt gott. Hej hej.
Det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.